Tirsdag 14. mai, 9:58. Velkommen til Dokument Radio. Velkommen til Helena fra Stockholm.
Takk så mycket Hans, og god morgon, god morgon.
Ja, hur är läget?
Oh, vi har överlevt Eurovision utan att Malmö Arena får i luften, vilket ju får anses som en enorm prestation av svensk, norsk och dansk polis som har jobbat stenhårt. Så att det får vi väl ändå anse att det är ganska skönt att det här är över nu.
Det kan du si, men altså, det vi så utspille sig var jo det jeg vil kalle en advarsel om fremtiden. Fordi det var en mobb både utenfor og innenfor Malmö Arena.
Og så var det.
De to spilte på lag. Ja, de to spilte på lag, og it ain't over yet. Det er ikke over. Jeg ser nå åpner det okkupasjoner utenfor, teltleire utenfor svenske universiteter i dag.
Det sprider sig, Hans. Det sprider sig. Nej, det är helt korrekt som du säger. Det vi ser nu, det är väl snarare en att det blir väldigt tydligt vilket samhälle vi har skapat. Vi har ägnat många år åt att skapa den här typen av samhälle och nu är vi där. Och nu är många lite så här små chockerade över vad som händer och tycker, men hur kunde det bli så här? Och egentligen så borde vi ju inte vara förvånade. Men det är ju det är ett skrämmande scenario, Hans. Det är ett skrämmande scenario, för vi är ju tillbaka på en plats där vi faktiskt hoppades ha lämnat. Jag har suttit nu på morgonen och tittat på, har du sett den här filmsnutten som cirkulerar nu på sociala medier där man har bjudit in Jerry Seinfeld för att tala under en sån här examensceremoni på Duke University.
Ja. Och han blir buad.
Buad ut och folk reser sig upp och går. Man lämnar alltså den här ceremonin för att Jerry Seinfeld, alltså en jude, är inbjuden att tala. Där är vi idag. Där är vi idag. Och det kommer hit också.
Da har jeg feilkoblet, fordi jeg trodde det var fordi han nå gikk ut og sa at Hollywood eller er død. Men det var ikke det, det var fordi han var jøde.
Ja, de som går ut på den her filmen, de bærer jo store palestinske flagger også.
Ja. Og disse protestene er til dels finansiert av jøder. Det er jo liksom et symbol på vår tid, Helena. At ondskan kommer fra alle kanter.
Hur det än är med finansieringsfrågorna, för jag tror att de största finansieringarna kommer ju faktiskt ifrån från olika arabiska stater. Det måste man ju erkänna. Och det är ju det är egentligen det som är mest tragiskt, det är ju att våra hjärnor inte är kapabla att se detta. Utan att unga människor som ska står i begrepp att ta över den här världen, kommer ut som judehatare och att man helt enkelt bara går i flock. De kan ju inte tänka själva.
Nej, för det är ingen som har lärt dem det.
Exakt. Exakt.
Ja, för ett mångkulturellt samfund är så fullt av motsättningar at hvis du skal forstå hvordan det virker, så må du i hvert fall respektere og opprettholde ytringsfriheten.
Ja, vet du, jag satt faktiskt...
Vi gör det motsatte.
Mm. Ja, jag stod faktiskt här innan sändning och tänkte på att det egentligen är inte så konstigt det som händer just nu. Därför att om vi backar bandet, det kan backa bandet 10 år, så ser vi att vi i våra samhällen har blivit drillade i att tänka, att inte tänka själva och att hela tiden gå där dit flocken går. Det spelar ingen roll vad det har gällt. Det kunde gälla Refugees Welcome, det kunde gälla MeToo, det kunde gälla BLM, det kunde gälla covid, och det kunde gälla ni vet vad som man skulle injiceras med. Men alla ska marschera i takt. Du får inte tycka annorlunda. Och nu när vi har dresserats i det här och våra unga människor har vuxit upp med det här i skolor, på universitet, högskolor under 10 års tid, så kan man kan inte göra annorlunda. Man bara marscherar i takt, oavsett om det gäller klimatet eller Israel-Palestina eller eller vad det än är.
Ja, och för de som prövar att gripa makten idag, för dem är både demokratiet och yttrandefriheten en trussel. Och de har allerede bestämt sig för att skalta ut demokratiet, och då må de knuse yttrandefriheten, och det är det de håller på med.
Ja, framförallt så måste de ju få människor att gå i konflikt med varandra. Jag kräver inget svar på den här frågan, men det är en retorisk fråga som jag skulle vilja ställa ut i luften faktiskt, och det är det här. Ja, men om vi nu har ett samhälle där man faktiskt använder den främsta konflikten som vi borde reagera starkast på, nämligen den där vi hatar judar. Det är så nära i tiden som vi i Europa gjorde det, så vi borde verkligen reagera med ryggmärgsreflex och säga att det här är fel. Men om vi lyckas nu att få unga människor att kräva bojkotter, jag menar, vi såg vad som hände i Eurovision, vi ser det som hände på amerikanska universitet, svenska universitet, men om man nu börjar bojkotta, resa sig upp och gå och säga att de här människorna ska överhuvudtaget inte få vara med, de får inte vara med i några sammanhang, vad är nästa steg? Om du är beredd att göra det här, vad är du beredd att göra när någon säger de här och de här och de här grupperna är inte människor, så det gör ingenting om vi inte behandlar dem som människor? Ja, men då har vi ju nått dit igen. Och vi är ganska nära den punkten idag, jag är rädd för.
Ja. Och det är alltså de mest progressive, liberale, de to ordene er jo ikke det samme, i USA, som har ledet an i denne utviklingen. Fordi Trump-hatet har vært en motor i radikaliseringen av samfunnet i Amerika, og det er jo brukt på samme måte her. Mm. Og eliten er den som går foran, og så særlig mediene. Så jeg skjønner veldig godt at folk blir trøtte i hodet av dette stadige og forsøkene på, vi ønsker jo ikke å være de som sliter ut folk, men det kommer mot oss fra alle kanter, og Eurovision var en skremmende opplevelse.
Ja, mycket, mycket skrämmande upplevelse. Och det som också gör det hela så absurt är att vi i Sverige och också i Norge har under så många år fått höra att oj, nu är 30-talet på väg tillbaka. Nu marscherar nazister på våra gator så fort någon har ställt en fråga om den förda politiken. Men nu, när 30-talet faktiskt är tillbaka och när nazister faktiskt, nationalsocialister som är den korrekta benämningen, faktiskt marscherar på våra gator och hatar judar precis på samma sätt som man gjorde för inte så länge sedan faktiskt, då är samma människor tysta. Och jag säger bara, alla dessa individer som har trott, levt med en självbild där de själva hade varit modiga motståndsmän under andra världskriget. Jag tänker på den norska historien också faktiskt nu. Med alla dessa otroligt modiga människor som gjorde skillnad. Och alla i våra samhällen idag som tror att de hade stått där och stått upp mot ondskan och gjort skillnad. Och nu märker de att nej då, de hade marscherat i takt. De hade stått där.
Och men vem sikter du till i Sverige? Är det alltså nationalsocialister som marscherar i svenska gator?
Nej. Jag skulle säga så här att de nazister, alltså riktiga nazister, ja, de som säger jag är nazist i Sverige, de finns också. Men de är en försvinnande liten mängd och de är ju precis så gravt förvillade människor som de framstår som. De är i sig inget hot, menar jag. Nej. Därför att de är så uppenbart, vad ska jag säga, de-arranged. Så att de går inte att ta på allvar. Och det är ingen som tar dem på allvar, vilket är bra. Men det stora problemet är ju att vi har de facto nationalsocialister, och nu menar jag alltså i sitt judehat som finns på svenska gator och som marscherar, och det såg vi ju inför Eurovision. Vi såg det efter 7 oktober. Vi har sett det varje vecka sedan 7 oktober har det marscherats och skanderats judehat på svenska gator. Det skanderas judehat från svenska universitet, från svenska redaktioner och varför inte från den svenska Eurovision-juryn. Judehatet är legio idag i Sverige. Och därför menar jag att nationalsocialister faktiskt marscherar på gatorna. Men de ser inte ut som nationalsocialister, som den klassiska bilden av dem. Nej.
Ja, nej. Du menar de har samma innehåll och fyller samma funktion.
Ja, exakt. Ja. Och framförallt så lyckas de ju dra med sig unga människor på samma sätt. Jag säger bara August Landmesser, Hans. August Landmesser, kommer du ihåg vem det var?
Nej.
Du måste inte kunna det. August Landmesser, vi har alla sett honom. För alla har sett den här bilden från ett stort nazistiskt möte från 1935, 36 är det faktiskt. Där det står en man i en mängd av soldater som en enda man vägrar göra Hitlerhälsning. Den mannen hette August Landmesser.
Ja.
Men vem vågar vara August Landmesser idag?
Det är vanskligare att vara det i Europa än i USA faktiskt. Men det finns ju också här, för Atle hade ju denna saken i natt om en vid fakultetet i Bergen som tog upp, inte gick med på att de skulle bryta samarbetskontakterna med Israel For han sa, hvis dere skal gjøre det, så må dere også, det var ved det juridiske fakultet, så må dere også bryte kontraktene med Kina. Og det ville de ikke.
Nei.
Så det er håp, altså, og derfor er det, unnskyld, den jobben vi gjør så viktig, Helena, fordi vi gir håp til de menneskene som ser at det er noe fundamentalt, det er noe farlig som holder på å skje ved samfunnet.
Ja, och det är ju så här att rätt är rätt och fel är fel. Det finns, det är väldigt binärt i alla fall i det här. Och ett hat där du börjar hata en viss grupp på grund av deras etnicitet eller grupptillhörighet. När du börjar hata en grupp människor så mycket att du vill exkludera och döda de här människorna är per definition bara fel. Och det är viktigt att stå upp för det och peka på att det är fel. Och det kan leda till en absolut katastrof igen.
Mm. Jag har funnit fram till saken. Professor Gora i protest mot Israel-boykott. Erik Holmøyvik heter han. Men fakultetsledelsen ville ikke reversere avgjørelsen, så boykotten blir stående. Men dette er da, dette er situasjonen vi står i, og de som tar den rollen, de gjør en veldig viktig, det er modig gjort i dagens akademiske kultur.
Mm.
Så jeg tenkte, det er en grunn, Helena, til at vi må begynne å oversette saker fra Skandinavia til engelsk. Fordi dette er faktisk har krav på internasjonal oppmerksomhet. Mm. For nå er vi på vei mot noe veldig mørkt. Dette er ikke 60-70-tallets studentradikalisme. Dette er noe helt annet. Det har forbindelser til 60-70-tallet, men for den var jo der, det slo jo også ut i terrorisme. Og det vil de ikke snakke om, men det er noe mye mørkere, fordi det er eliten som går inn på disse, du vet, jødehat er jo irrasjonelt. Det er veldig vanskelig å diskutere med det, fordi det er helt irrasjonelt. For de som nå sier at det er så forferdelig med alle de døde på Gaza, ja vel, og så skulle vi da under 2. verdenskrig latt Nazi-Tyskland vinne da. Altså, hvis du forfølger tankerekken deres, så gir den helt absurde konklusjoner.
Ja, det her, ursäkta, det her har vi jo pratet om også tidligere, at ja, men sa man någonsin att nej, vi kan inte bomba Dresden därför att det kommer att dö tyska barn. Men det dog tyska barn. Det dog massor med tyska barn. I Stalingrad, i Dresden, i Berlin. Men där fanns inte den diskussionen alls. För där var det viktigare att besegra ondskan. Och nu är det så att jag tror att de allra flesta av oss, förhoppningsvis alla av oss, kan stämma in i att det är absolut fruktansvärt när civila, oskyldiga människor faller offer i väpnade konflikter. Det är ingen som vill det. Vi skulle vilja vifta med ett trollspö och skapa ett skydd runt alla oskyldiga och civila. Men och särskilt inte när Hamas är en terrororganisation som använder sina egna civila som mänskliga sköldar. Och det är någonting som vi inte vill benämna, menar jag.
Mm. Det er sånn at den mest humane ideologien, altså flower power, hippie, alt har bøyer seg for den sterkestes rett, for den mest aggressive. Og det er en ganske uhyggelig erkjennelse. Altså, som Biden nå slo inn på, han bøyde seg rett og slett for venstrefløyen, for disse som har okkupert universitetene, ved å stanse denne våpenforsendelsen til Israel. Så sier de, ja, men det betyr ikke så mye, for det går masse andre våpen, men det var det symbolske signalet han sendte om at Israel ikke skal få lov til å føre krigen sånn som de selv bestemmer. Og det var en utstrakt hånd til Hamas.
Ja, det er... Det som du säger, det här visar ju också vart vi är på väg. Man måste förstå, och det här har jag skrivit om många gånger i många år, alltså den här synen på svaghet och styrka i olika kulturer där, som vi i väst verkligen inte kan förstå. Men det vi gör... genom de här uttalandena som då ska vara väldigt tillmötesgående och inte provocera, utan det är ju bara att vi visar oss svaga. Och det finns ett enormt förakt för svaghet i många andra kulturer. Och det kan vi inte riktigt förstå, för vi tycker att vi är så snälla och vänliga och tillmötesgående, och vi vill kompromissa och alla ska få på sig, som vi säger i Sverige, alla ska vara glada. Men det vi framstår som är ju, vi framstår som svaga. Och svaga nationer och svaga människor går under.
Ja, de gjør det. Så selv om det er vondt å si det og vondt å høre det, så er det sant. Og det var det vi så i Malmö, hvor langt det har kommet. Og disse israelske journalistene som kommer, de har selvsagt vært i militæret alle sammen. Når de ser Malmö, så sier de dette er jo akkurat som Ramallah eller Jenin.
Ja,
men... Og det vet jo du, men vi har mange i Norge som på en måte ikke ønsker å ta det innover seg, fordi, ikke fordi de ikke ser det, men fordi det er alt for ubehagelig å ta det innover seg.
Nej, men så är det. Och jag har ju bott i Malmö ett antal år, och det är en absolut fantastisk stad, men det har ju hänt så mycket med Malmö som gör mig oerhört sorgsen. Och det är ju just detta, att det är en importerade kulturer, sedvänjor och ett importerat våld, ett importerat hat som har fått väldigt stor plats, och det pågår ju en white flight från Malmö där skattebetalare, de som arbetar, de flyttar bort och flyttar till kranskommuner, och andra flyttar in till Malmö. Så att, och det är ju så här det blir. Jag kommer ihåg väldigt, vi pratade ju om det när jag bodde där, det är ju 10 år sedan nu, det här med vad som hände till exempel inom polisen. Vi hade, och det är ju väldigt aktuellt idag, vi hade i Malmö den första kvinnliga polisen med hijab. Och det lyftes fram i media som en otrolig framgång. Det var så otroligt viktigt att nu hade vi en hijabista som polis. Och hon var med i alla möjliga inslag och reportage. Men sen blev det ganska tyst, därför att hon blev ju, vad jag har förstått, avskedad på grund av att hon... Det var väl från de första gångerna som man faktiskt upptäckte de här problemen. Att vi har rekryterat poliser som själva har kopplingar till kriminella gäng. Ja. Så att hon försvann sen i tysthet.
Da har vi kommet frem til det som var grunnen til at jeg inviterte deg med i dag, Helena, og det var at jeg kom tilfeldigvis til å se at forfatterinnen Elisabeth Åsbrink opplevde å få skudd mot naboens dør for halvannen uke siden. Og da... Og hun skrev med en gang en reaksjon på det, som jeg trodde var en erkjennelse for henne av hva, når du får ting helt inn på livet, så forstår du. Hun sa det lukta damm og kruttrøyk, eller hva det var. Men så skrev jo Jelena Bonner en kommentar som gikk mye dypere og viste jeg var ikke klar over at hun Åsbrink, hun er for øvrig en forfatterinne som er oversatt til norsk, for det var vel hun som skrev den biografien om Kamprad, stemmer det?
Oj, det frågar du mig om. Jag har ingen aning. vi får kolla.
Vi får kolla, men hun skrev en som heter noe sånt som Sypressen i Øst, altså det var noe med Østerrike, og det var en historie om 2. verdenskrig som var ganske fascinerende, husker jeg, og det er noen år siden, men da fikk hun et navn også her i Norge, skjønner du.
Ja, just det. Jo, men vet du, nu har jag googlat, Sörö. Nu har jag googlat medan du pratar. Jo, jo, det stämmer. Och där har hon ju också lyft fram då Kamprads mörkare historia. Det är där hon menar att Kamprad var djupt inblandad i nazism och så vidare. Alltså det som är så intressant, jag läste också den här texten och det jag också själv tycker är väldigt, väldigt intressant med Elisabeth Åsbrink och hennes reaktioner när hon då som bor i Hammarby Sjöstad i Stockholm som är en av de där... Jag gick in och kollade på nätet vad en liten trea kostar idag i Hammarby Sjöstad. Det kostar ungefär 7-8 miljoner ungefär för att betala för en trerumslägenhet. Och sen ska du betala månadsavgift på det. Där bor hon och där bor också många andra, framförallt journalister, mediafolk som liksom vill, man vill bo nära stan, lite utanför och man vill ha det lugnt och tryggt. Men det var ju också i Hammarby Sjöstad som den här rapparen Einar sköts till döds. Och nu så... När den här kommer så nära henne så är det som du säger, dels då det första hon gör är att kasta sig över tangentbordet för och berätta hur otroligt chockad hon är. Men samtidigt så, i både den här texten och hon intervjuades ju sen också i radio och så vidare, så måste hon ju hela tiden vara jättenoga med att inte nämna varför våldet är där. För hon vill ju inte låta som, vad var det hon skrev? Hon vill inte låta som ett, hur var det, mörkblått partiprogram. Alltså hon vill inte låta som en borgerlig politiker. Hon vill inte låta konservativ. Så hur ska man beskriva att någon skjuter automateld mot sin granns dörr? Om man inte vill låta som en konservativ. Alltså, hur kan man ens göra den kopplingen, Hans? Nu sprängs det här i min grannport. Ja, nu skjuter man, nu sköt man någon till döds utanför mitt hus. Ja, hur ska jag kunna förhålla mig till det utan att verka konservativ? Dessa stora svåra frågor, Hans.
Och då kommer vi in på alltså både det som är de liberales självförlamning, alltså självlammelse överför något som spränger de föreställningarna de själv har om hur människor uppför sig. Men jeg føler vi også er inne på noe som er særlig, som er spesielt svensk. Fordi den svenske syken er et spesialtilfelle av dette fenomenet.
Ja, du har nog faktiskt rätt. Jag stod och tänkte så här, ja, men det här är liksom som att prata om Formel 1-tävlingar utan att nämna bilar. Är det överhuvudtaget möjligt? Det blir ju nästan som en... Jag vet inte, det blir ju som... Ja, det blir stor komik av det hela. I mitt i all tragik så blir det ett komiskt stråk. Eftersom man inte får prata om elefanten i rummet.
Mm.
Man måste fortfarande säga ja, men med mer förebyggande åtgärder, med mer kamp mot sociala orättvisor, med fler insatser i skolan, då kommer det här att lösa sig. Men vi har haft fler insatser i skolan i 40 år. Det är flera generationer av svenskar i våra utanförskapsområden som har vuxit upp när man fullkomligt har strösslat pengar och bidrag och fritidsgårdar och resurser i skolan. Men det har ju bara blivit värre. Men man kan ändå inte se att vi kanske måste leta någon annanstans. Det kanske handlar om en moralisk fattigdom. Det kanske handlar om en värderingsmässig fattigdom. Det kanske handlar om en fattigdom hur vi ser på andra människor. En fattigdom gällande demokrati. Gällande människovärde. Där kanske fattigdomen finns. Och den går ju inte att avhjälpa oavsett hur många fritidsgårdar vi bygger eller hur mycket bidrag vi pytsar ut. Det krävs någonting annat.
Du, nu ska jag få spärra dig, för vi har ju en starkt ökande kriminalitet och våldskriminalitet, inte bara i Oslo men över hela landet. Massa knivstickning, drap, och så har vi bare kvinnelige politimestere, nesten. Og så skal Støre kommentere utviklingen i Oslo, og da er han Magdalena Andersson, for han sier det er sterkt urovekkende. Og sier regjeringen skal løse det. For det første, er det noen grunn til å tro at Støre er i stand til å løse problemene? Punkt to, vet Støre at han bare prater svada og bullshit og kaster det i ansiktet på folk? Er ikke det egentlig å fornærme velgernes intelligens?
Ja, du. Jo, det er det nok. Jeg tenker så her. Var og en av oss, vi kan jo tenke oss... polisen i våra samhällen. Vi lever tack och lov i samhällen där vi som medborgare, vi har lämnat över våldsmonopolet till rättsväsendet, till staten, till vår polis. Och det här är ju det är ju en del av demokratin, och det är någonting som vi ska faktiskt börja att uppskatta. Men vi går inte beväpnade och slår ihjäl varandra i parti och minut därför att vi har lämnat ifrån oss det till vår polis. Men vilka är då polisen? Då måste vi också ha en polismakt som fungerar. Nu finns det enormt många duktiga, kapabla poliser i våra länder, men... jag tror att du är inne på någonting. Det har under många år rekryterats efter en mångfaldsprincip, det vill säga det ska kvoteras in kvinnor, det ska kvoteras in människor från andra kulturer, vilket har positiva effekter men också negativa effekter. Jag har en väninna som också skriver mycket. Hon har vid något flera tillfällen sagt det, att Karin Götblad, vår gamla polismästare, mästare här i Sverige som alltid syns i alla sammanhang. Karin Götblad menar hon personifierar allt det hon menar är negativt med svensk polis. Och det är klart att med en feminisering, för det är ju feminiseringen vi vill åt. Ja. Det är ju inte kvinnorna per se.
Nej,
för att det har ingenting med könet att göra på det sättet. Men, för det finns många feminiserade män också. Men när en myndighet feminiseras på så sätt att man blir sekundärt polis, men primärt så är man socialarbetare. Man är primärt kurator, man är primärt någon slags livscoach och socialarbetare. Och sen sekundärt så är man polis. Då hamnar vi i ett jag får fortsätta på det feminiserade då. Då hamnar vi i ett impotent läge. Alltså ett impotent läge på det sättet att polisen kan inte lösa det arbete som polisen till syvende och sist är satt att lösa. Det vill säga, om det behövs tillämpa våld i våra samhällen för att medborgarna ska kunna leva i lugn och ro.
Det första vi kan slå fast som ett faktum är att staten inte längre har våldsmonopol. Det är ju en fryktlig erkännelse, men medierna nämner det ju inte. Det är att de har avstått, de har godtatt motsträvande att flerkulturella organiserad kriminalitet utöver våld mot borgarna. Och det undergraver tilliten till rättssamfundet. Det är nog gärnt med inmaten i hodene på många av de som kommer och an och tredje generation. Bara spör lärarna. Men det är ju också något gärnt i hodene på politikerna, för de tror att problemet kan lösas med pengar, men du har nettopp sagt det kan det inte. Det må ske noe i hodene på politikerne og journalistene. De må tørre å se sannheten i hvitøyet hvis det skal skje noe, ellers så bare vokser volden og problemene.
Ja, någonstans så måste man ju, och det här gäller ju för oss alla på individnivå och det gäller också för en nation. Att någonstans så måste man också säga, ja men om allting går på tok. Om allting går på tok, vad är det jag gör fel? Vad är det jag måste ändra på? Om en privatpersons ekonomi havererar så måste man ju titta på, ja, men vad är det jag gör? Ja, men då kan jag inte köpa hämtmat varje kväll och åka på semester 3 gånger om år och byta bil varje år. Då måste jag göra om det. Jag måste göra annorlunda. Och likadant är det ju för en nation. I Sverige så har vi under ett halvt sekel sagt att alla problem löser sig själva, bara folk får hållas. Bara folk får hjälp och stöd och bidrag så kommer allting bli bra. Det är som i Hasse och Tage-filmen, den här släpp fångarna loss, det är vår. Var människa i sin själ vill väl. Och det är det som har styrt svensk politik under ett halvt århundrade nu. Och då måste vi kanske stanna upp och tänka, men har det blivit bra? Nej, då måste vi göra annorlunda. Det är ju som Einstein sa, att definitionen av galenskap är att göra samma sak upprepade gånger och förvänta sig olika resultat. Så jag menar, vi måste ju göra annorlunda.
Men de utslag vi ser, de tydliga indikationerna på en konservativ bölge till Europaparlamentet i avstämningarna ute bland folk under Eurovision, vi ser en forskyvning i retning konservative. Det ser vi her i Norge, både med FPU og Unge Høyre. Og de mener ikke det samme som moderpartiene. De har oppfattet, og jeg tror de føler at nå begynner det å bli lite oksygen i rommet. De begynner å få åndenød, for de skjønner at det er de som skal arve dette samfunnet, og hvis ikke kursen legges om, så blir det helt forferdelig.
Mm. Ja, det har ju inte löst det. Jag har ju sagt det i många år att den här inställningen till människor som kommer till våra länder, att alla vill bli som oss, det är ju den som egentligen är i sig rasistisk. Och det handlar ju om det här att vi har ju levt under en premiss att om vi bara lämnar människor i fred så kommer det bara, det kan det ta lite tid, men sen så kommer alla människor, det kommer att poppa upp en liten svensk eller norsk ur varje individ. Bara man ger dem lite tid så kommer alla att vilja bli som vi är. Men så är det ju inte. Alla vill inte bli som vi är. Alla vill inte ha de värderingar som våra samhällen har. Och det är nog någonting som vi måste förstå. Och då har vi att förhålla oss till det här. Vill vi kräva att de som bor i våra länder omfattar en viss demokratisk tolerans? Eller vill vi inte det?
Ja, altså våre myndigheter har jo tydeligvis bestemt seg for å jatte med islam og muslimer. Altså, de har lobotomert sine egne hjerner. Uff, jeg sliter med den der. Og det gjør jo at befolkningen etter hvert blir schizofren. Fordi sånn som i Stockholm og Göteborg, det eksploderer bomber og skytes og drepes. Og likevel så er det er samme appeasement, det er samme make love not war.
Ja, og samtidigt er det jo det her at det her er jo også den riktige rasismen. For hittills, og det kan jo ni i Norge titta på Sverige och se hur det har gått här. Hittills så har ju våra svenska politiker och svenska myndigheter resonerat ungefär så här. Att ja, men bara de här grupperna håller sig för sig. Och tar livet av varandra och terroriserar varandra. Och jag menar, vi har ju vetat i många decennier. Vi pratade om Malmö tidigare. Det här med barn, att barn gifts bort, att barn våldtas, misshandlas, små flickor tvingas föda barn åt äldre män. Va? Vi har vetat om det här, men myndigheter har inte reagerat därför att det har varit icke-etniskt svenska barn som har råkat ut för det här. Och det är ju den riktiga rasismen. Nu reagerar politiker när det börjar drabba dem. Elisabeth Åsbrink, nu reagerar hon när det börjar att smälla och sprängas i Hammarby sjöstad. Nu reagerar våra politiker och media. Nu är det fruktansvärt. Ja, men svenskar har ju levt med det här i decennier. Och ropat och skrikit och bett om reaktioner, men inte fått det. Det är för att det har drabbat en annan grupp. Och de kan väl förhållas. Alltså det är ju den sanna rasismen.
Mm. Men i vart fall i Osloskolan så börjar vålden att bli ett så stort problem att facket, vet du, fagföreningarna reagerar. För det går på tryggheten i arbetsvardagen. Och där är det ju klara regler för att du inte ska bli ufør när du är på jobb. Så det er en motkraft her hvor socialdemokrati möter en så brutal verklighet att de må på en måte ta kampen upp för att överleva helt fysiskt och mentalt.
Ja, det blir ju en intressant situation också nu för våra politiker, därför att den maktbalans som har funnits i så många år, jag menar, i Sverige har vi under de senaste 100 åren så har vi väl haft ett socialdemokratiskt styre i ungefär 80 av dem, kanske till och med något mer, håller ju på att förändra sig. Det vill säga, nu har man öppnat gränserna och gjort precis som man också nu gör i USA. Alltså man öppnar gränserna och tar emot människor under nästan lite gränser. Ja, ni är välkomna förutsatt att ni röstar, vet att ni ska rösta på oss. Men nu börjar det ju visa sig i Sverige att de här personerna är inte lojala med socialdemokratin, utan man skapar sina egna partier och sina egna politiska, vad ska jag säga, sina egna politiska övertygelser. Så att, vi såg ju nu, vi återkommer igen till Eurovision under demonstrationerna där, när den gamla socialdemokratiska politikern Jamal El-Haj gick bredvid Greta Thunberg i pro-palestinska demonstrationer mot Israel. Och det är inte länge sedan Magdalena Andersson lovade och svor att Jamal El-Haj, han hade ägnat hela sitt politiska liv åt att bekämpa Hamas. Men nu går han där i pro-Hamas och pro-Palestina-demonstrationerna. Det är ganska talande för läget i Sverige.
Och det är ganska talande för Norge också, skönner du, för de två av våra mest sån välplacerade muslimer, Abid Raja från vänster som har varit kulturminister, och Jama Wolasmal som alltså är stjärnreportern i NRK. De var sammen i Hagia Sofia på fredagsbønn sist fredag. Og så legger de ut et begeistret bilde på sosiale medier, og det blir selvfølgelig da plukket opp. Og det er, for begge de to vil jo gjerne representere det nye Norge, som er tolerant og alldeles ikke ekstremistisk. Men så er de altså, når det kommer til stykket, så er de i strømmen. De er i den islamske Al-Aqsa-floden. Og det tror jeg skremmer mange, og de ser det, men de avisene tør jo ikke se det.
Nej, och samtidigt så tror jag att det finns en stor medvetenhet hos många människor. Alldeles ja, oavsett om vanliga media rapporterar eller inte.
Så Helena, vi vill inte göra folk missmodiga. Vi vill att folk ska vara realistiska. För det är alltid hopp i den förstånd att världen var enaste dag börjar på nytt. Og vi er ikke, altså Sverige er, hele Sverige er ikke Ramallah, ikke Norge heller. Og det er, jeg skal bare fordi, peke på en ting. Norge er nå involvert i en krig i Ukraina. Nå bevilget de nylig 7 milliarder til på dette ekstraordinære statsbudsjettet, reviderte. Av de 7 så går 6 milliarder til våpen. Så det er altså norske skattebetaleres penger som dreper eller skal drepe i Ukraina. Men de snakker ikke om omkostningene, verken for ukrainere eller russere. Du skjønner, når det gjelder den dekningen av krigen, så er vi mer svensker enn dere er. Fordi vi går som katten rundt grøten og vil ikke se blod. Men så ser jeg at hun, Dagens Nyheters korrespondent, Anna-Lena Laurén, hun har en finsk familie og snakker, bor i Kiev, Og hun sier det som jeg har, det som har ant meg hele tiden, nemlig at den ukrainske middelklassen gjemmer unna sine sønner og vil ikke sende dem til fronten, for de kommer ikke igjen. Eller som lemlesta. Sånn at hun skriver her om den nye Hun skriver her om den nye vervingsloven, at og ukrainerne liker å se på seg selv som en krigernasjon, men altså de er nå i ferd med å bli påført et stort, ikke bare fysisk, men også psykisk nederlag. Og det er vi som er en del av den alliansen som knekker Ukraina, fordi vi ikke tar hensyn til dem. Og det har ant meg hele tiden, og det sier hun. Hvordan kan dere tro at noen går med på noe sånt? Fordi det er nemlig ingen lov, det er ingen del av den loven at de skal avmobiliseres. De blir værende ved fronten så lenge krigen pågår. Og det er en grunn til at 700-800 000 menn i våpenfør alder da har rømt til utlandet. Og det er fordi de tror ikke på at de skal vinne.
Ja, det här är ju, apropå det här med civila offer, det här är också den här otroliga, det här är så ologiskt Hans, därför att vem bryr sig om de ukrainska civila offren? Det är ju helt tyst. Hur många ukrainare ska offras? Hur många ukrainska barn ska behöva dö? Hur många ryska barn ska behöva dö? Nej, det pratar man inte om alls. Där ska kriget bara fortsätta. Det är fullständigt ologiskt. Jag tröstar mig faktiskt med en sak. Nu ska jag vara positiv. Annars brukar du alltid vara positiv, Hans, och jag är så negativ. Nu ska jag vara positiv. Och bara säga att även om det har varit katastrof och så rörande Eurovision och demonstrationer och sådär, så är det faktiskt så här. De demonstranterna som har arrangerat demonstrationerna, de sa innan Eurovision att det skulle komma ungefär 40 000 tillresande till Malmö för att demonstrera. Så var det ju inte. De lyckades mobilisera kanske 10 000. Mm. 10 000 skränande, våldsamma demonstranter. Det är 10 000 för många. Men det är ju en bråkdel av vad de har hoppats på. Det är en bråkdel av alla, om man nu ska peka åt ett håll. Så, men det här är ju inte ens alla muslimer i Malmö. Det är inte ens, förstår du? Man har ju inte lyckats. Man har ju inte lyckats att samla ens de som de trodde skulle gå i de här demonstrationerna. Det här är ju ett litet fåtal som härjar. De allra flesta vill ju faktiskt inte ha det här. De allra flesta vill ju faktiskt ha det lugnt och skönt. Och det är ju trots allt en liten ljusstrimma i mörkret. Mm.
Du, jeg vil si at det er det. Jeg la også merke til det at det ble ikke 40 000, for da kunne de ha stormet hele arenaen. Da kunne det vært så mange politi som helst, og de hadde bare valset ned. Men Israel, vet du, kan hende blir Sparta, vår tids Sparta, for de kommer ikke til å gi seg. De kommer til å slåss om det så er med hakker og spader. Og det er interessant å følge med, fordi nå har de hatt holocaustdagen, og så hadde de falne soldaters dag, og så får de nasjonaldagen. Og de sier at det er en stor flenge i Israels sjel, det som har skjedd. Men mediene er jo ikke noe opptatt av det, men jeg ser at det betyr veldig mye, og israelerne er jo blitt gode soldater, de er gode krigere, og de har en sånn teknologi at bare det for Hamas å tro at de kunne utfordre Israel, er jo helt vanvidd. Og det ser jo, den arabiske verden har jo sett det i nå i årtier, så de vil jo heller handle og, med Israel enn å bli av dem som fiende. Men vi tror, her kommer det igjen inn dette her, vi tror, fordi vi bruker gamle sjablonger, vi tror at jødene er svake, men de er ikke det. De er ikke svake. Men i Vesteuropa er de jo svake fordi det er et samfunn som ikke vil beskytte dem. Så de kommer til å forlate Vesteuropa. Og det er en klokke som ringer for Europa. Og det ser amerikanerne, de som har hodet på rett sted, så de snakker jo om Europa som er fortapt, Helena, som allerede har falt. Det er et vanlig uttrykk i Amerika, fordi du trenger bare besøke London, så skjønner du at dette er et land som allerede er fortapt med den borgermesteren som er der. For det er ikke lenger England.
Nej, våra länder har ju förändrats på ett väldigt genomgripande sätt och på kort tid. Så är det. Och det blir ju tydligt när man reser. Du nämner London, ja, du kan åka till Paris också. Och se hur det ser ut. Du kan åka till, ja, som sagt, till Malmö. Se hur det ser ut. Och där är det nog så att... Jag brukar säga att ska man kunna prata om någonting på ett konstruktivt sätt så måste man ju faktiskt utgå från hur det faktiskt ser ut och är. Hur sanningen är. Istället för att hålla på och gräva sig fast i visioner och drömmar. Men det är ju så här det ser ut. Så frågan är, hur ska vi förhålla oss till det?
Det er en tredje tanke som fordi å se tingene fra Amerikas perspektiv kan være lurt. Og de reddet oss altså fra to verdenskriger. Men hvordan skal de kunne redde Europa i dag, Helena? Fordi vi har latt oss... ikke bare beleire, men vi har åpnet alle lukene. Det forsøker Biden gjøre i USA, men amerikanere sier nei, dette går vi ikke med på. Så får vi se hva som skjer til høsten, men hvordan skal Amerika redde et kontinent som ikke vil redde seg selv, er mitt spørsmål.
Ja, Det var en bra fråga och den får nog hänga där. Vi kan nog säga så här att vi befinner oss ju i ett läge där vi inte kan vänta. Vi kan inte förvänta oss att ett stora syskon ska komma och rädda oss nu. Utan nu måste vi faktiskt se till att vi klarar oss ur det här själva. Att vi reder och tar tag i de problem som finns. Och att vi också... envist håller fast vid vår vision om det samhälle som vi vill leva i och framförallt det samhälle som vi vill lämna ifrån oss till våra barn och som vi önskar våra barn. Det är vad vi måste göra. Envist hålla fast vid det och med det för ögonen fatta de viktiga besluten. Jag menar, nu står vi inför ett EU-val också. Det kanske är en diskussion för ett annat program. Men det är viktiga val som vi i Sverige och också naturligtvis i Norge måste göra.
Tack för att du stilte upp, Helena.
Tack för idag, Hans, och tack alla som har lyssnat på oss.
Tack.